Ett stipendium kan vara allt från hjälp i vardagen för studeranden som försöker få ekonomin att gå ihop, eller sen en chans för en musiker att koncentrera sig på musiken utan att behöva tänka på hur man ska betala hyran. Och nu i september så pågår flera ansökningsprocesser och under hösten kommer flera chanser. Men att söka stipendier kan vara riktigt frustrerande och svårt. Så var ska man riktigt börja? Vad är det de som delar ut pengarna egentligen ser på, och vad är ansökningarnas do's and don'ts?
Ja, studieåret har ju börjat. Det är gulisintagningar, det sitsar till höger och vänster, och överallt kan man ju se det här ljuvliga regnbågsfärgade halarfolket ute på gatorna. Och samtidigt som man försöker komma in i rutinen som studerande, det är föreläsningar, det är seminarier och uppsatser och what not. Så när man försöker komma in i det, så finns det ändå något man måste tänka på. För nu i september är det ju hög tid att söka stipendier.
Woohoo!
Alltså gratis pengar. Om man kan säga så, jag vet inte. Men gratis pengar som man vet att man borde söka. Och inför det här avsnittet har vi uttagit hjälp av någon som faktiskt sitter med och bestämmer över de här vissa stipendierna. Mm. Janne Grönros.
Ja, han sitter ju i delegationen för Svenska Kulturfonden.
Mm. Och så har vi också pratat med en som är på den här sökande sidan, Marie Lövholm, som är studerat klasslärare. Och hon berättar också lite om själva ansökningsprocessen. Man kan ju lätt konstatera, det är inte några små summor vi pratar om.
Oj nej, vet ni hur de här, de har pengar.
De har pengar. Så att det understa ruttnar, typ. Och varje år delas det ut stipendier för tiotusentals, eller totalt nu är det miljonklassen.
Ja.
Och bland de vanliga stipendierna så hittar man såklart då studier, men också idrott, hantverk, kulturella projekt, musik som vi är inne på, vård, rehabilitering, sociala ändamål och så vidare och så vidare.
Ja. Det finns något för allt i princip.
Ja, det finns det. Ja. Och när det gäller då specifikt studier, så det finns många sådana studiestipendier som har instiftats för att hjälpa studerande på olika sätt. Och man kan då få pengar eller andra saker från grundskolan upp till universitetsnivå.
Mm. Ja, för det är ju inte direkt som att det ska vara brist på de här stiftelserna. Att det finns omkring 2700 registrerade stiftelser i Finland. Och ungefär 800 av de här är kapitalstiftelser. Alltså sådana som då finansierar och understödjer så här allmännyttiga ändamål som vetenskap och konst och sånt här.
Mm.
Och det är då de här som man kan hämta pengar ifrån.
Alltså helt spontant så låter det jättemycket.
Det låter jättemycket.
Är det här liksom vanligt? Jag vet inte med andra länder.
Nej.
Men det låter jättemycket.
Det låter lite för bra.
Lite
det är då man blir skeptisk.
Ja.
Till exempel bland de största finlandssvenska stiftelserna så kan man hitta Sigrid Juselius. De är främst i medicinsk forskning. Och sen finns det också då konstsamfundet för litteratur och musik och konst. Och sen såklart en av de kanske mer kända här i Svensk Finland, Litteratursällskapet. Mm. Som då också Svenska Kulturfonden är en del av. Så de är lite samma sak, men Litteratursällskapet är liksom the thing. Och så har de olika då styrelser och organisationer, men vi är kanske mera bekanta med att säga Svenska Kulturfonden.
Exakt.
Ja.
Men Litteratursällskapet, det är de som har det här. Det är grundjuvelen.
Det är grundjuvelen, ja.
Det är miljardklassen, hela den här, vad de har sparat eller håller på, eller vad de har på kontot.
Miljontals.
Det är mycket. De har pengar. Nå, vi kan åtminstone konstatera att stipendierna har blivit nog mycket bättre med åren. Som vi är inne på, man kan få då när man är riktigt ung i lågstadieåldern ända upp till universitetsnivå eller högskolenivå.
Mm.
Men jag måste nog bara säga, liksom, fuck you, jävla tidningsprenumerationsstipendium eller bokstipendium när man var 9 år gammal och knappt lärt sig läsa. Ja. Ja, fan, man vill ha pengar.
Nej, men det är det. Alltså det är så elakt att vara så här, yes, jag förtjänar äntligen ett stipendium, vilket också kan vara svårt för många att få. Och så får man en bok.
Ja.
Alltså, tanken är fin, men förlåt, det är inte alltid tanken som räknas.
Och där på efterpärmen, där på första sätt, så står det ens namn till Niklas. Eller, ja, men ändå så tror jag att vi alla har varit där. Eller åtminstone förr eller senare kommer de flesta nog att sitta där med en 5 sidor lång ansökningsformulär till en stiftelse av något slag eller någon fond. Och då klämma ihop ut en sån krystad text på 500 tecken varför du just borde få stipendie.
Ja.
Mm. Vet du känslan?
Inte egentligen. Jag tror att du kanske är mer bekant med den.
Jo, alltså jag har nog sökt under mina år, nu låter jag jättegammal, men under mina studier så, i början var jag inte så bra, men sen började jag nog söka och då, jag kommer ihåg ett stipendium som vi fick då. Det var faktiskt en så här ortsspecifik.
Mm.
Och vi kommer ju in på lite mer om stipendierna snart, men det var en så här ortsspecifik stipendie. Och då skulle man kunna få då till exempel nå, för studier eller något studieredskap, som till exempel laptop. Och jag behövde just då i studien, så skrev jag min kandi en ny dator. Och då skrev jag ihop. Processen var jobbig, men jag var från rätt ort, från Östnyland, och då hade jag konkret liksom, en dator. Och då, typ några månader senare, 1 000 euro in på konto.
Men det är ju också, köper du väl en dator för 1 000 euro?
Nej, jag skulle aldrig köpa 1 000, men nu blev det liksom en 1 000 euros dator. Jag bara, alltså känslan, det var ju, jag behövde ju faktiskt. Det var inte liksom bullshit, utan men ändå, den där känslan att wow, det faktiskt funkar. Ja, nu kan jag köpa en liksom dyr dator.
Mm. Ja, nej, men jag har nog samma, alltså, jag har inte heller vågat mig på de här på riktigt, som jag kallar riktiga ansökningarna, utan jag har ridit på den här just regionala vågen, att det finns ett västnyländskt specifikt stipendie, och det var liksom, man fick inte skriva mycket i den här ansökan, det var så att skriv snabbt, riktigt snabbt, så snabbt du bara kan, varför du ens vill ha lite pengar. Ja. Jag tror man fick söka det här max 3 år, och jag satt ju säkert att jag behöver en ny dator alla 3 år. Men kollar de någonsin upp det eller någonting. Nej. Men att jag har, det är nog det enda jag har vågat söka, för att jag visste i princip av andra att det låser.
Mm. Ja, men de där är de bästa nog. Mm. Liksom, man behöver inte anstränga sig så mycket. Nu låter det som att det skulle vara skitenkelt det här.
Det är inte så enkelt.
Nej, inte alla gånger heller.
Nej.
Och nu måste jag väl säga, nu har jag skickat massa ansökningar och fått ett nej. Eller värst av allt, inget svar alls.
Nej, ghostad av stiftelserna.
Exakt. Men vi säger det rakt ut. Stipendier, nice som fan.
Mm.
Speciellt då om man får de här pengarna.
Ja.
Men det kan man nog skriva under att ansökningsprocessen inte så nice. Processen är jobbig. Och nu vill jag klargöra också, här är en mini-parentes. Det är ju inte så att vi klagar nu på att det är ju bra att vi får pengar och att det finns det här stiftet. Vi är tacksamma.
Jo.
Så liten parentes, så kom inte att klaga nu på att här klagar vi på den processen. Men vi vill rikta fokus på något, för den här processen, de här känslorna som man går igenom. Det är ju en berg-och-dalbana av känslor som man går igenom.
Och inte en sån här kiva adrenalin berg-och-dalbana.
Nej. Utan det är glädje om man nu får, och lycka, men också besvikelse. Det är osäkerhet, det är bitterhet och en uppgiven känsla. We've been there, done that. Ja. Liksom. Och en som också som har varit i den här positionen och är just nu är Marie Lövholm. Hon studerar till klasslärare vid Åbo Akademi. Och hon ska nu söka stipendier i höst, och jag tog och snackade lite med henne nu så här. Hur tankarna var kring den här processen?
De flesta som jag har sökt i alla fall, som jag har erfarenhet av, så kräver hon nästan för mycket information. Att man blir lite sådär, då har jag nu rätt information? Ska jag nu orka göra det här? Att det är nog så mycket att jag håller reda på. Och speciellt när vissa också kräver inkomsterna från typ 2 år tillbaka, så då blir man ju sådär, men vad har jag det nu då? Så kanske är man i Vasa och så har man det på sin hemort, och då måste man ju ringa hem och säga, hej, kan du hjälpa mig med det här? Det är lite oklart på vissa stipendier också, att kan man söka eller inte. Där framgår det vissa skolor, men så står det övriga skolor också, eller övriga universitet, så där man sådär räknas Åbo Akademi här nu när det inte var uppräknat. Ibland känner man kanske sig lite lost med det.
Jag vet inte med dig, Laura, men jag upplever åtminstone att det finns nog en hel del fördomar kring stipendier och de här stiftelserna och fonderna.
Ja, jag tror att jag står nog för, eller jag stod i alla fall före vi började göra det här avsnittet för de flesta av dem.
Jo, jag var också likadant som du.
Mm.
Alltså förr, att inte får man något, och det är ju så många som söker, att vad är chanserna egentligen?
Eller jag tror jag kanske också bara har intalat mig det, för att jag är så rädd för att bli nekad.
Mm.
Det är så på en självförtroende.
Det är sant det.
Ja.
Man är ju så utsatt egentligen. När man...
Eller sen kanske också bara för att jag är en värdelös individ i samhället som inte har någon orsak att söka
pengar.
Ja, men det är ju lite så. För vart de här pengarna går och vem som kan söka dem, så varierar ju helt massor. Och jag tror att det är också det som skrämmer väldigt mycket. Att man måste hitta rätt.
Mm.
Och till exempel kulturarbetare eller forskare har ju kanske också bättre möjligheter att få pengar, för de gör sånt som många fonder stöder.
Exakt.
Eller det är i alla fall min fördom.
Mm.
Och jag pratade faktiskt med Janne Grönros som då är delegationsmedlem i Svenska kulturfonden om just vilka ansökningar som prioriteras och vilka som far direkt i nejhögen.
Alla ansökningar som kommer in så de behandlas i den betydelsen liksom att de läses. Men om man sen märker att det saknas några obligatoriska bilagor eller arbetsprov eller något, helt uppenbarligen inte går att bevilja, så går det förstås snabbt att komma till slutsatsen att den här ansökan bör få avslag. Det far inte direkt i en nejhög, men när man har läst det så då far den i en nejhög sen. Det som prioriteras, det liksom varierar mellan olika typer av bidragsformer. Helt generellt så brukar man prioritera sånt som gäller barn och unga eller främja språkmöten. Men även de här ansökningarna måste förstås vara bra för att de ska kunna få bidrag.
Ja, och sen är det ju också det att den här stiftelsen så måste ju också ge pengar till det ändamål som den är skapad för.
Mm.
Att de har sina syften och ger dem åt fel personer, så sa Janne att de till och med kan få böter eller värre av myndigheterna. Och de följer helt enkelt de här donatorernas önskemål. Att de sitter in själv och väljer att hej, vet du, nu ska inte Niklas få det här.
Nej,
han tycker sådär han och sådär han. Utan det är de här kriterierna som sätter.
Alltså böter?
Ja, de kan få böter om de ger åt fel person.
Alltså shit.
Eller så här att den personen inte uppfyller kriterierna.
Mm, exakt.
Och det är inte heller som att de inte vill dela ut de här pengarna. Att de tänker att nu ska vi sitta här på pengar och rulla i dem. Utan de vill ju bli av med de här pengarna. Så det är ju det som är problemet.
Mm.
Och en annan sak också som kan skrämma just när man söker stipendier är att man vet inte riktigt att hur påverkar det skattekortet.
Mm.
Eller hur mycket får man egentligen tjäna, hur mycket får man söka och sånt här. Men där drog jag då till, ring faktiskt åt min syster som jobbar på Skatteverket och frågade henne. Och det är så pass mycket, till exempel det här året 2022, så får man få stipendier för 24 000, över 24 000 euro skattefritt. Och sen också det här som jag vet att jag själv har varit jätterädd för och inte typ våga söka är för att man just måste få de här pengarna att gå jämnt ut, oftast bara ett projekt eller så. Och det är ju också väldigt skrämmande att man faktiskt måste, jag vet inte, det känns väldigt skatteverkigt på något sätt att allting ska vara korrekt.
Men exakt.
Och just det här att man inte alltid kan använda pengarna helt hur som helst, man måste på riktigt använda det till det som man har sagt att man ska göra.
Mm.
Och just det här att man måste redovisa och inte kan jag riktigt redovisa, jag vet inte hur jag gör.
Mm.
Eller sen kan man vara tvungen att helt enkelt måste lämna tillbaka pengarna som man kanske redan då har använt upp.
Men alltså det kan jag skriva under också att just det här med att det är officiellt på något sätt. Det känns så formellt och så sakligt.
Ja.
Och okej, inte behöver det vara skrämmande på något sätt, men ändå på något sätt så är det en sån känsla av att man ska inte fucka upp det här nu.
Nej. Okej, och man behöver ju inte vara som jag, att är man ens lite bekant, eller mer bekant med sådana här kalkylatorprogram och sånt här, Excel-sheets, så kanske man löser det här. Jag måste börja öva. Men jag pratade faktiskt också om just det här med Janne, och han sa så här.
Det finns när det gäller pengarna och hur man måste göra, så finns det vissa generella villkor som gäller alla bidrag. Bland annat att det ska användas för det syfte de är beviljade för. Om du har fått ett bidrag för liksom en studieresa kan det inte användas för en semesterresa eller för att genomföra en konstutställning. Om du använder det bidraget fel får du betala det tillbaka och jo, vi kollar. Men när det kommer till redovisningen så man har 12 månader från utbetalningen på sig att redovisa. Och vi skickar påminnelser både före och efter den deadlinen. Den sista påminnelsen det är en uppmaning att återbetala bidraget. Om vi får någon återbetalning så är det en indrivning som gäller. Man kan alltid begära om uppskov med redovisningen om det finns någon godtagbara skäl. Det brukar godkännas. Så att gör hellre det då. Om man gör nya ansökningar medan man har bidrag oredovisade när deadlinen har gått då, så får man oftast inte nya bidrag.
Och sen är det också skillnad på såna här så kallade arbetsstipendier och projektstipendier. Att grejen med stipendier är ju det att du ska inte egentligen kunna så här leva på pengarna, utan du ska kunna göra något med de här pengarna som att just ett projekt, en utställning, ett musikalbum eller något sånt. Att det finns egentligen inte en fond som har som syfte att ge mat på bordet eller tak över huvudet. Då kan inte heller pengarna gå till det.
Men i själva verket så är det kanske inte helt så som det är i verkligheten.
Nej, nej.
Att nu tror jag att...
Ska man fiffla lite, är det du säger?
Nej. Men att, okej, man ska ju kunna göra det utöver det vardagliga, att det som är...
Jo, nu måste ju höra lite svängrum med ett projekt.
Jo,
tänker jag.
Det tänker man.
Ja, sen kom det ju nog faktiskt under corona också när man märkte att det var svårt. Det var många som inte fick jobb på grund av corona och det blev permitteringar och det var så här. Så då kom det också olika rekreationsstipendier som lite hjälpt människor. Men att det här var kanske också lite av ett undantag.
Exakt. Men det som jag tycker att man kan åtminstone få lätt stipendier för är ju utbyte.
Ja, det finns ju till exempel studiefonden, så de ger ju väldigt, väldigt ofta just de personer som är på väg på utbyte. Och jag tycker att också när jag började googla just här stipendier och så här inför det här avsnittet, så var det hela tiden, det var bara utbyte, 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 studera utomlands och så vidare. Ja. Att det var nog det som var på toppen. Sen finns det ju också andra som är väldigt specifika, till exempel Victoria-stiftelsens syfte är att främja vidare utbildning bland svenskspråkig kvinnlig ungdom i Finland. Och sen Ernroth-stiftelsen som ger pengar mer till forskning. Och så fall man skriver någon avhandling så kan man ha en chans där.
Mm.
Och så finns det ju såklart också, som vi var lite inne på, de här regionstipendierna. Så beroende på var du föds så finns det nog troligtvis något stipendie till dig också.
Så det kan vara kommuner eller städer?
Ja. Men som studerande, just att håller du på att skriva en avhandling eller någonting, så då har du också ganska stora chanser att söka något stipendie, men vill du bara till exempel just ha pengar för att finansiera olika studiefester så kanske inte lyckas.
Nej.
Riktigt lika bra.
Nej. I wonder why. Men man kan i alla fall sammanfatta att det som det ges bidrag till är ju mycket sånt kurslitteratur. Det är terminsavgifter för de som har, kanske då utomlands främst, hyra, resor, praktik, examensarbete och forskningsprojekt. Det är kanske det main thing. Men då finns det ju de här då, som vi var inne på, regionerna, men också att du ska vara en viss ålder, var det Victoria-stiftelsen, ungdom, det vill säga
unga och kvinnlig ungdom.
Kvinnlig ungdom, kön, social bakgrund, också max inkomst, så att du måste vara liksom, du får inte ha pengar.
Nej. Men sen det om du har pengar kanske du behöver söka pengar. Men då är det alltid givet med mera pengar.
Exakt. Men när har man mycket och när man lite? Det här är subjektivt.
Never enough.
Nej. Men speciellt under coronatiden, men överlag så, nu är det ju för vissa nog helt avgörande att de kanske kan utöva sitt yrke om det är mera kulturellt eller så här, musik till exempel. Mm. Att för många är det så viktigt att man får stipendier att gå runt från första början. För många är de ändå viktigare än andra. Att vissa hade ju ändå bättre ställt.
Ja.
Och liksom det är en bonus, men för vissa är det ju jätteavgörande.
Ja.
Så det här med gratispengar är kanske inte alltid så enkelt.
Nej.
Det kan man dra den slutsatsen efter de här diskussionerna. Så jag undrar, varför lär man sig inte att skriva stipendier eller ansökningar i skolan?
Ja.
Istället för att skriva någon valfri uppsats, att kunna skriva om sig själv.
Ja.
Kanske vi har haft någon sån uppgift? Inte vet jag.
Det kan nog vara.
Ja, det började låta faktiskt som så.
Ja.
Kanske de har förberett oss.
Kanske det beror lite på vart man har gått i skolan.
Ja.
Ja. Så om man, det kan vara att någon har haft en givande skolgång och lärt sig det här. Men för oss andra då som endera har glömt det eller som annars bara inte vet vad vi gör, så finns det också en väldigt bra hemsida som heter så fint som fyrk.fi. Och den här hemsidan ser lite skeptisk ut om jag får säga det. Men där kan man hitta stiftelser som specifikt ger pengar till exempel magisterstuderande eller specifikt pengar till kandidatstuderande och liksom specifikt till vad som helst i princip.
Mm.
Att scrollar man där så hittar du nog troligtvis någonting som passar in på dig.
Alltså jag tycker det är så bra namn på hemsida. Men vad skulle nu vara ett avsnitt om stipendier om inte vi ska ha lite tips ändå?
Ja. Jo, inte det är som att vi bara sitter här och klagar om att det är svårt. Nej, det är svårt. Och det är jobbigt.
Ja, punkt slut. Hej då.
Ja.
Nej, utan vi har ju lite tagit reda på olika tips och fundera utifrån våra egna erfarenheter.
Mm.
Vad man kan göra. Do's and don'ts.
Ja.
Mm. Och här kan vi också bra säga att det finns ingen direkta rätt och fel. Alltså bollen ligger ju hos de här, som Janne Grönros sa, de här människorna som får dem. Men att som sagt, det finns inga rätt och fel utan. Men det finns absolut saker som man inte ska göra.
Det finns det absolut.
Mm.
Alltså, det är ju lite också det här när man söker stipendium, så det är kanske lite som att söka jobb, om jag kan jämföra det med det. Att i flesta fall ska det finnas ett öppet brev med en ansökan och det är där. Där gäller det. Det ska kryddas och det ska smöras och man ska vara påhittig.
Mm.
Man ska vara självsäker, men lite ödmjuk. Lite allt. Lite allt.
Jo. På ett annat sätt är ju också, eller i början av den här ansökningsprocessen, så är det också bra att kolla vad det finns det för utbud.
Ja.
Och då var det de här sidan fyrk.fi.
Ja.
Jättebra. Och sen,
och sen om du går i skola så finns det ju också oftast på den sida också. Mm. Att vad kan du söka för stipendier därifrån?
Exakt.
Just. Googla på kommunen.
Googla, ja. Här då, vi var lite inne på det tidigare, att det är väldigt officiellt, formellt. Och det är skitgammalt. Liksom. Det är ju så här, gamla människor, eller sådana som var döda länge, och deras arv som oftast är sen här stipendie.
Ja.
Ja. Så man ska inte låta sig skrämmas av de här beskrivningarna av villkoren och kraven. För de kan låta strikta, men beroende på hur det är beskrivet så kan de göra undantag liksom, om du inte fast uppfyller 100% av alla villkoren. Så i sin, ja, det är upp direkt.
Nej, för nu har jag ju till exempel hört också om en man som har fått ett stipendie från Victoria-stiftelsen.
Mm-hmm.
Som då specifikt ska ge till kvinnor.
Ja.
Så att ibland, det kanske är undantag.
Ja.
Ja. Och speciellt när vi lever i 2022 kan det vara farligt att ha sådana stipendier.
Verkligen.
Ja.
Det var inte riktigt i
modern tiderna.
Nej, nej. Nej.
Men som sagt, de är gamla.
De är gamla.
Ja.
Och du, Laura, var inne på att man ska krydda, man ska skriva gott om sig själva. Men det finns ju också en sån fine line, liksom en gyllene medelväg på något sätt. Att du ska inte hitta på bullshit heller. Bulla. Nej.
Nej.
Du ska nog uppfylla kraven själv för det mesta.
Ja. Ja. Säg nu att det finns till exempel ett stickstipendium för de som tycker om att sticka tröjor.
Mm.
Så bara för att jag har garn hemma betyder det ju inte att jag kan få det.
Bra jämförelse. Yeah. Alltså, det gillar jag. Ja. Och klasslärarstuderande Marie Lövholm, hon tipsade också med att det lönar sig att vara i kontakt med sådana som har skrivit ansökningar förut.
Mm.
Liksom äldre studerande, syskon eller släktingar, vad har de skrivit? Vem har de sökt till? Att, det är ju en databas som man, det lönar sig att utnyttja.
Mm, absolut.
Och jo, de här texterna kan kännas formella och officiella, men det lönar sig att läsa dem noggrant.
Mm.
Flera gånger och sen kolla exakt vad är det de har som krav.
Ja.
Så håll dig till sak. En annan som kanske är lite samma som att kolla med äldre, men att kolla på andra tidigare beviljade stipendier. Mm. Och ansökningar som har godkänts. Att flera stiftelser och organisationer sparar de här tidigare beviljade stipendierna och ansökningarna. Så man kan kolla där på nätet. Varför fick Pelle 1 000 euro för datorn? Vad skrev han liksom? Ja. Och så.
Mm. Ja, men det är jättebra tips. Det finns också så här, ja, man hittar dem då.
Mm.
Googlar man.
Ja, ja, internet.
Inte. Den nya, briljanta idén. Internet.
Jo.
Man, alltså, ta alla lärdomar du kan av andras misstag eller lyckor.
Ja.
Ja.
Det är min graduate nötskal. Liksom. Ja.
Jo, men jag pratade också med Janne om det här, att vad han har just har för tips och vad man absolut ska göra och sånt här. Från någon som faktiskt just har suttit och läst de här ansökningarna och varit med och bestämt om vem som ska få pengar och inte. Och han sa så här.
Kom ihåg att när du gör en budget, se till att den är verklighetsfrågan. Den är realistisk och i balans så att det verkar som att du faktiskt har räknat på det här och inte bara hittat på summor. Och jag tror det kostar det här och det här skulle vara nice. Utan att den verkar realistisk och i balans. Och din ansökan behöver inte vara väldigt lång, men den behöver innehålla allt som behövs. Det vanligaste felet är att länkarna som man lämnar in inte funkar. Fråga sig efter studieintyg så kan man inte skicka en skärmdump av sina kurser, utan man måste skicka intyget. Så man ska ju hellre söka sådana bidrag som man inte är kvalificerad för. Det vill säga studerande kan inte få arbetsstipendier, privatpersoner kan inte söka kultur på Bibban-bidrag och nylänningar kan inte få bidrag från någon specifik österbottnisk eller åbolensk fond.
Jo, och det här var ju också en liten surprise för mig, just att den här ansökan absolut inte behöver så lång. För det är ju oftast det man försöker sitta och krysta ut och visa att oj, nu har jag satt tid på det här. Mm. Men den behöver ju egentligen inte vara så lång, den ska bara vara tydlig.
Exakt.
Att ja, du ska ha en plan. Och sen klart, såklart ju att se till att allt finns med. De får ju helt massor med ansökningar med stiftelserna. Så det är ju som att de sen sätter tid på att ringa upp och kolla ifall något saknas. Att hej, att så här och det där saknas ändå. Att sätter du till det.
Mm.
Utan saknas det någonting i ansökan så far den i nejhögen.
Exakt.
Ja. Ja, och sen sa Janne också att man kan ju, om man söker från Kulturfonden så kan ju höra av sig till exempel till dem. Att det finns folk som specifikt jobbar med att svara på de här frågorna. Mm. Och det finns ju säkert andra stiftelser som gör samma sak.
Och ännu det här med att okej, okay, du har en bristfällig ansökan eller du fick ett nej. Det positiva är ju att varje år kommer en ny chans, oftast. Och vissa har just där en våransökan, en höstansökan.
Ja.
Så okej, okay, om det går hela vägen då på den ena gången, du skriver en jättebra ansökan, men ge nu inte upp. Utan det kommer bokstavligen kanske nästa termin igen.
Ja, det gör det.
Och sen, det här kanske kan låta väldigt klyschigt, men om man inte söker, om man inte skriver en ansökan, så inte kan du förvänta dig några pengar heller.
Nej, då är det ju lite det. Fast jag nog hoppas ändå. Nej, och jag pratade också med Janne om det här och han sa att fonderna har full förståelse för att man just bara testar att skriva en ansökan, liksom se, lossar det någonting eller att öva och så här. Men han sa också att man kanske lite ska tänka efter att skicka ett helt huvudlösa ansökningar för det bara slöseri på allas tid. Men att absolut, det är okej att testa. Och det är inte som att de kommer och jagar dig om du ändå skriver en dålig ansökan.
Men det är kanske det bästa med att man inte får ett svar, ett nej. För att då, om man har skrapat ihop något på sista kvällen så ja, det är inga, man får inget vitsord. Du blir inga liksom längst ner i kön utan ja, du får en chans till. Så hela processen är ju inte riktigt guld och gröna skogar. Så jag måste bara känna som om man måste påpeka det. Vi är väldigt tacksamma att det finns ett sådant system. Men då ändå att den här processen och hela ja, berg-dalbanan som vi var inne på. Så det är en jobbig process.
Det är en jättejobbig process.
Det ser rakt ut bara. Men man är inte ensam. Det är många, jättemånga som söker.
Ja.
Och en sak som är väldigt, väldigt säker är att du ska alltid söka. Och bara för att du har då fått ett nej ett år så betyder det ju ja, inte att du ska inte få igen. Och som vi har också varit inne på att man alltid har nytta av det som man skrivit tidigare.
Om inte annat så är det alltid jättebra att bara sätta sig ner och fundera att vem är jag som person?
Om inte annat så det.
Ja. Mm. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura och Niklas. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Niklas.
På niklas.gronholm@yle.fi
eller sänd till mig på laura.tornros@yle.fi. Du hittar oss också på TikTok under namnet Yle Extrem Nyheter.